Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. I dagens program kommer vi att få lyssna till Per Eddie Bjuggstam. Välkommen Per Eddie att spela din musik och berätta för oss.
Ja, hej och välkommen till mitt sommarprogram. Jag heter alltså Per Eddie Bjuggstam och jag är ju arkitekt, så jag kommer att prata en del om arkitektur. Jag kommer även att prata om trons symboler, kärlek, politik och lite grann om en konkurs. För att börja med arkitekturen. Skillnaden mellan en låda och ett hus, det är att ett hus har tak. Taket är en väldigt starkt funktionell del, men den uttrycker också något slags symbolvärde, karaktär eller ska man säga det estetiska modet som råder. Det påstås att Gert Wingårdh, landets för närvarande mest kända arkitekt, i sin undervisning på Arkitekturhögskolan brukar inleda med att ge alla elever ett glas vatten. Och sen säger han till dem att ställa det glaset på huvudet och vända upp och ner. Det där låter ju drastiskt, men med detta visar han på funktionens betydelse. En byggnad har ett antal funktioner och arkitektens uppgift är ju ytterst att skapa ett rum för mänsklig verksamhet. I vidaste bemärkelse kan man ju säga. Arkitekten analyserar behoven. Man lägger pussel med olika funktioner, ytbehov, byggregler. Man tar reda på de tekniska förutsättningarna. Man samarbetar med specialister på ventilation, VVS, el, hållfasthet och allt möjligt. Och så ska man forma en helhet som ska vara praktiskt, estetiskt och miljömässigt hållbar. I Sverige är arkitektyrket inte skyddat av auktorisering som i många andra länder. Därför måste vi på vårt visitkort skriva att vi tillhör SAR eller SA, Sveriges arkitekter. Det är branschorgan som genom medlemskap garanterar en yrkeskvalifikation. Det är alltså inte av högfärd. Jag titulerar mig arkitekt SAR, /MSA. Som arkitekt i landsorten kan man inte specialisera sig. Man måste ta alla uppdrag man kan få. Allt från kyrkor till bostäder, industrier, vårdbyggnader och skolor. Och kanske ett och annat slakteri. Elias Cornell, en av de stora pedagogerna inom arkitekturen, han formulerade så här att arkitektur, det är estetiskt ordnad praktisk verklighet. Formen på en byggnad, det kan uttrycka dess innehåll, men det kan också användas för att till exempel synliggöra världslig eller andlig makt. Det har skett under långa tider. De stora slotten och de stora katedralerna i Europa till exempel är exempel på det. Man gör inte en port som är 6 meter hög för att människor är långa, utan för att människor ska känna sig små. Man går alltid uppåt mot en storslagen port av det slaget. Man går inte nedåt, och det är av samma anledning. Det blir ofta långa nätter och långa kvällar när man ska lägga det här pusslet. Så nu ska vi lyssna på A Hard Day's Night med The Beatles.
Right. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day,
Ibland kan man häpna över alla de tempel som mänskligheten rest för att tillbe en högre makt. Jag hör inte till de troende skara, jag är snarare darwinist. Men jag hör ändå till de som respekterar det där behovet. Religionen behövs lika väl som demokratin. Men det finns ändå viktiga skillnader. För att kunna styra ett land i demokratiska former så krävs allmän utbildning. Men för att styra ett land med religionens makt räcker det kanske att eliten är skriftlärd. I båda fallen så är lagar en nödvändig ingrediens. I skolan fick vi lära oss att Birger Jarl en gång i tiden påstod att land ska med lag byggas. Det där är ju någonting som man måste tänka på idag när man hör om bråken i Stockholms förorter. I Sverige fungerar det som jag ser det så att de flesta människor respekterar och accepterar den kristna värdegrund som vi vuxit upp med. Utan att för den skull vara så där uttalat troende. Kyrkan har fortfarande starka symbolbyggnader och de djupt förankrade ceremonierna vi har, de omhuldas ju brett. Bröllop och begravningar, dop. Däremot är det lite svårt för mig och kanske andra att lära in den nu påbjudna värdegrund som ersatt 10 Guds bud i våra skolor. Har ni förresten hört talas om den så att ni kan den utan till? Ja, jag har inte träffat så många som har det. Min gode vän Robert Rungstad, präst och livsfilosof, brukar jag träffa ibland och vi pratade en gång om våra ungdomars yrkesval och jag la ut texten och om min övertygelse att det var viktigast att man fick exponera sig för slumpens inverkan eftersom det ändå är slumpen mer än planerat yrkesval som avgör vad man blir. Jag håller helt med dig, sa Robert helt lugnt. Men som du vet så har jag ett annat namn på slumpen. Och så kan man ju uttrycka respekt för någon som har en annan tro. Nyss bevittnade jag förresten en konfirmationsceremoni för mitt äldsta barnbarn. Maja heter hon. Och efteråt så fick hon i vanlig ordning fina presenter av släkten. Smycken till exempel och sånt. Och då kom jag ihåg att min pappa, Elis, som var näst yngst i en syskonskara på 14 barn. Han berättade en gång att Han fick en fantastisk gåva när han konfirmerades 1926. Han fick i present ett tandläkarbesök. För att dra ut alla tänder och ersätta dem med löständer. Så att han skulle slippa den då väldigt allmänna tandverksplågan. Och han berättade också att han var mycket glad och tacksam för den presenten. Det finns en bok som kom ut för många år sedan som heter Dödgrävarens pojke. Och den skulle ha kunnat handla om mig. Nu är det inte riktigt så otäckt som det låter. Pappa arbetar på fabriken i Hörnefors. Men också som kyrkogårdsvaktmästare. Och ja, då gräver man ju även gravar som sagt. Men han sålde också gravstenar. Och så skrev han små referat från bruksorten till Västerbottens Folkblad. Man var krigsbarn när man var född under andra världskriget. Pappa låg i beredskapen, det vill säga han var borta långa tider i militärbevakningstjänst vid gränsen norrut. Föräldrarna, ja, de var politiskt intresserade. De hade kort skolgång, men ett starkt intresse av framförallt arbetarbarnens lika rätt till högre utbildning. Och när min äldre syster, 6 år äldre än jag, hade betyg nog för att börja realskolan. Då flyttade familjen helt sonika till Umeå, där den skolan fanns. Och det tycker jag var fantastiskt, att mina föräldrar vågade sig på en sån flytt. Pappa sökte jobb på Västerbottens Folkblad, för övrigt en början till hans journalistkarriär. Han blev prenumerationschef utan att veta vad det jobbet innebar. Och mamma tog jobb på en textilfabrik. Jag tycker att det var starkt att ta det steget bara för att min syster skulle få gå realskolan. Men det grundades alltså i deras politiska intresse och de hade en klar målsättning. Efter att familjen bott i Hudiksvall ett par år hamnade vi i Örnsköldsvik 1951 i en tvårumslägenhet på Skyttegatan. Och så småningom fick även jag börja realskolan, högre allmänna lärverket som numera kallas Nolaskolan. Nu ska vi lyssna till Katarina Valente, min allra första kärlek när jag var som yngst.
Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, dentro su gemir recorreré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, y ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad.
Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, lo lento en su gemir recordaré de tu reír. Su vibración que fue canto de amor, himno de paz, y ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad.
No, no, no te digo adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia, sentir campanas de bonanza repitieron mi corazón. No, no, no te digo adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia, sentir campanas de bonanza repitieron mi corazón.
De ti quiero penar el corazón, dentro su gemir recordaré de tu reír. Vibración que fue canto de amor y no de paz, ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad.
No, no, no te digo adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicarán mi corazón.
Läroverket, det var en skolbyggnad som var långt före sin tid. Professor Paul Hedqvist som utformade skolan, han var alltså arkitekten bakom Nolaskolan. Han hade troligen hämtat inspiration från USA. Där är det fortfarande så att space, det var ordet på modet i arkitekturen. Och det kan man se i den stora ljushallen i Nolaskolan som ger en överblick och en samhörighetskänsla. Alla ser ju alla i det här stora rummet. Och det är helt överlägset de labyrintskolor i kolossalformat som senare byggdes och där man i bästa fall kunde uppfatta 5 meter av sin omgivning. Den 3 våningar höga ljushallen kunde också användas för 1950-talets skoldanser som ordnades med levande orkester och fantastisk dansmusik. Oftast Glenn Miller eller annan swingmusik. Påhittiga elever kom på idén att sänka takhöjden. Det var ju trots allt ett väldigt stort rum. Och det gjorde man med hjälp av mjölkförpackningar, hör och häpna. På den tiden så köpte man mjölk och fil i glasflaskor. Och på mejeriet i Kroksta förseglades de med färgade aluminiumkapsyler. Jag tror att det var blått för filmjölk och rött för vanlig mjölk. Jag minns inte riktigt. De där kapsylerna stansades ut från blanka, breda metallband som efter utstansningen kasserades i kolossala mängder. Och där kunde man alltså gratis få de här kasserade banden som vi sedan spände över ljushallens första våning med en 1/2 meters mellanrum och det bildade ett glittrigt och färggrant undertak med en verklig feststämning för varje skoldans. Men det dansades också på annat sätt. Under realskoletiden hade vi så kallade hippor i hemmen hos varandra. Och det var en omvälvande upplevelse för mig som kom från enkla förhållanden. I början av 50-talet så uppstod en ny sorts skiktning av befolkningen i Örnsköldsvik. En förort, en ny välutbildad medelklass av ingenjörer och läkare tog plats vid sidan av redan etablerade grosshandlare och fabrikörer. Hemma hos de här tämligen välavlönade tjänstemännen så fanns en ny statuspryl, radiogrammofonen. Ibland så var den dessutom försedd med skivväxlare. I och med det här nya HIP-systemet så fick jag nu tillträde till dessa hem där radiogrammofonen utgjorde orkester. Dans påbjöds och ibland kunde värden tillhandahålla diskret fördunkling av belysningen. Mycket spännande, men också allmänbildande. Nu ska vi lyssna till Glenn Miller och In the Mood. Thank you. Nu ska ni få höra om min fru. Jag är gift med en förtjusande 71-årig flicka som var 17. Lägg märke till siffrorna. När vi råkades på en sån där privat danstillställning. Hon följde mig så lätt i dansen. Hon hade blonda lockar och stark dragningskraft. Men också ett väldigt enkelt och såsfritt sätt som fick mig att känna mig alldeles trygg i hennes sällskap. Allt det där är fortfarande alldeles likadant. Vi är egentligen ett väldigt omaka par som dock respekterar varandras olikheter. Hon har nämligen alla de egenskaper som jag inte har. Till exempel har hon väldigt bra antenner. Kanske till och med röntgenblick. Jag är ju vanligtvis lättledd och aningslöst godtrogen. Men hon ser rakt igenom alla människor utan problem. Hon är en makalöst duktig pedagog som skulle kunna skriva böcker om hur man når fram till och utbildar barn med de mest svårartade problem och bokstavsdiagnoser. Men hennes blygsamhet förbjuder henne. Nästan alla vuxna människor vi möter på gallerian eller på Storgatan har hon lärt läsa, eller också är det deras barn hon har räddat. Så ni ska veta att det tar tid att shoppa på stan. Vi har naturligtvis en del brottning i hemmet om jämlikheten vi också. Men jag tror inte att jämlikhet innebär att man och kvinna ska göra och kunna samma saker. Om evolutionen hade gynnat överlevnaden för de som hade samma egenskaper så hade den naturligtvis ordnat ett enklare fortplantningssystem. Direkt celldelning, eller kloning som det numera heter, hade ju varit ett bra sätt. Men tydligen så har vår art mått bra av att två föräldrar har dubbelt så många egenskaper som en. Och därför så fortsätter vi, Maud och jag, envist att vakna tillsammans på morgon i vissheten att det blir en bra dag det här. Over to day med Sven Asmussen och Kammarkören. Min pappa var på 50-talet redaktör på Nya Norrlands lokalredaktion i Örnsköldsvik. På sommarlovet fick jag ibland sommarjobba med lite enklare uppgifter på redaktionen. Till exempel framkalla bilder som sedan skulle skickas med bussen till Sollefteå där tryckeriet låg. Om man inte hann med fembussen, då måste man åka bil fram och tillbaka till Sollefteå sent på kvällen. För mig som nyss tagit körkort var ju det en välkommen träning med tidningens bil. Men jag fick också göra sånt som de andra tyckte var tråkigt. Till exempel fick jag ringa prästerna i området socknar på söndagarna för att skriva referat från vad de hade haft för sig under helgen, de så kallade predikoturerna. Ja, det var ju också en bra träning. Prästerna krävde noggranna uppräkningar av vem som hade gjort vad. Frun eller barnen hade ofta uppträtt i något sammanhang. Värst var det med prosten Lind i Skorped. Han hade många barn och hela familjen var musikaliskt aktiva. Och alla skulle nämnas vid namn, annars blev det reprimander nästa gång man ringde. Barskast av alla var Manbert Persson, präst och skollärare på Ulvön. Och han var van att bestämma med kraftig röst. Han ville verkligen inte bli motsagd. Men ibland fick jag göra riktigt intressanta uppdrag. När jag var hemma på sommarlov från min utbildning på arkitekthögskolan en sommar, så hade Edvin Ahlqvists boxningsgala kommit till stan. Och det stora numret var ju den dåvarande världsmästaren Cassius Clay, senare Muhammad Ali, mest känd för att vara stor i truten. Min kompis Anders Mörtberg, som också sommarjobbade men på Västernorrlands Allehanda, han ringde mig och hade blivit kommenderad att intervjua Cassius, eftersom de gamla stötarna på tidningen inte klarade engelskan så bra. Och efter lite pokulerande så ville mina chefer att jag skulle ta motsvarande uppdrag. Vi fick vänta i stadshotellets foyer. Men så småningom kom managern och gav klartecken och vi knackade på hotellrummets dörr. Ingen svarade, men managern han öppnade och släppte in oss i den stora sovrum. I halvmörkret kunde vi se att han dragit täcket över huvudet. Managern gick fram och gläntade på täcket, fick ett snäsigt svar och täcket på igen. Och vi stod rådvilla. Plötsligt vek han undan täcket, sattes upp och läste upp sin standardformulering som innebär att han inte bara var störst, snabbast och bäst utan också vackrast av samtliga sportens utövare. Sen åkte täcket på igen. Efter ny övertalning upprepades samma scen med samma formulering och samma budskap. Så småningom svarade han på några frågor, men han gäspade hela tiden och det blev inte så lång intervju. Vi hade i alla fall intervjuat Cassius Clay. Samma sommar hade staden besök av den världsberömda aktrisen Josephine Baker. Och av samma skäl som tidigare blev det praktikanten som skulle göra reportage. Josephine tog emot på Park Hotel, kanske stans billigaste just då. Och hon var mycket vänlig och svarade utförligt på alla mina frågor. Hon berättade om sitt arbete med att rädda gatubarn genom adoption. Hon hade på det sättet en jättestor familj att försörja. Hon var inte lika populär då som hon hade varit tidigare och därför fick hon turnera på mindre orter. Ett rörande artistöde fick jag att skriva om. Nu ska vi lyssna på Alice Babs, It Don't Mean a Thing. All you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Read a bit of vada 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 vada. Thank you.
mean nothing if you ain't got that swing. It don't mean nothing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hard. Yeah, yeah. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing.
...1956 drabbades jag av rockmusiken. På den tiden lyssnade man på radion, lite i hemlighet på Radio Luxemburg som sände jazz och annat som var förbjudet i Sveriges Radio. En dag berättade man på Luxemburg att ett nytt musikmode höll på att reta gallfeber på den vuxna befolkningen i USA. Upphovet var bakgrundsmusiken i en film som hette Vänd om inte ryggen. Och den handlade om upproriska men begåvade skolungdomar som revolterade mot sin lärare. Musiken, det var Rock Around the Clock med Bill Haley. Och det blev snart en hit över stora delar av västvärlden. För mig var den första gången jag hörde den en sån omvälvande upplevelse att jag fick, som Gunde Svan brukar säga, ståpäls direkt. Men det kom fram nya idoler. En hette Tommy Steele, en annan Elvis Presley. På skolan blev det genast grupperingar beroende på vem man höll på. Elvis var faktiskt inte ett självklart val. Han skrämde bort en del på grund av att han hade lite förvågade sexuella antydningar med ben och höfter. Han ansågs helt enkelt lite vulgär, vilket skymde hans goda sångröst. Men Bill Haley var det ingen som ifrågasatte. Hör här, Rock Around the Clock med Bill Haley.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags up, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock. Seven.
I mitt yrke som arkitekt så har man det privilegiet att man får se väldigt många intressanta verksamheter. Och det är alltid väldigt lärorikt. Men man får också träffa många unika människor av alla dess slag. Jag tänkte prata lite om några av dem som jag mött visserligen för länge sedan, men ändå. Jag tänker mycket på Oskar Strandberg, skaparen av Strandbergs måleri som fortfarande finns kvar här i stan. Det var en man som gick den långa vägen, som många andra Öviksbor har gjort. Han blev målarmästare och storföretagare. Oskar var ju en självlärd man. Han förstod sig bra på affärer, men han var inte så bra på att läsa ritningar. När jag fick hans uppdrag att rita en ny villa i Gimot så tittade han bara förstrött på mina förslag som jag kom med. Och till slut sa han: "Du Per-Eddie, när de har satt upp stommen kan väl vi gå dit och peka lite, bara du och jag." Ja, jag förstod ju att det där med att läsa ritningar inte var riktigt hans grej. Så att jag var ju med på det. Och vi kom ju snabbt i resonemang då på platsen på bygget där om hur man skulle göra med husets kvalitet. Han frågade hur jag tänkte göra inneväggarna och jag föreslog ju då, som jag hade fått lära mig, att fyrtumsreglar med dubbla gipsskivor på var sida. Det borde ju vara bra för en målarmästare. "Nej, nej", sa Oskar, "inte gå det. Om jag och Helge råkar brottas lite så ska väl inte väggarna falla i kull." Helge Berggren var då byggnadschef på Modo. Ja, det slutade ju med att det fick bli betydligt mer virke i innerväggarna. Åke Nordin, fjällräven, träffar jag ibland och han berättar gärna om sin svåra skoltid. Han var, som det hette, ordblind och dessutom ganska liten till växten. Han var helt enkelt ett givet mål för mobbing, även om det ordet inte fanns då. "Men", säger Åke, "jag lärde mig snabbt att slå först och springa fortast, och det har jag fortsatt med." Och det har ju visat sig gå alldeles utmärkt. En annan person som jag har stor respekt för är Bernhard Sundelin, som på 60-talet, Anundsjöpolitiker, en av vår kommuns allra bästa korridorspringare på regeringskansliet i Stockholm. Han drev igenom etableringen av en monteringsfabrik för Hägglund och Söner i Mellansel, av alla ställen. Tanken var nog att omskola skogsarbetare till verkstadsarbetare. Det var brist på skogsjobb vid den tiden. Och då siktade man ju på att det skulle utgå statliga AMS-pengar för investeringen. Det blev Hägglunds Drive så småningom och numera Bors Rexroth av den insatsen. Men det berättas att på den tiden när Bernhard var i farten, den ansvariga ministern i Stockholm på regeringen, Rune Johansson, han gick bakvägen in på kanslihuset till sitt chefsrum. Sen gläntade han försiktigt på dörren till väntrummet för att se om Bernhard låg där och sov. Och det måste man ju säga att den sortens tjurighet, den lönade sig ju. Till slut fick projektet sitt statsbidrag. Erik Anund Hallin var ägare och chef för Örnsköldsviks Allehanda på tidningens storhetstid. Han var en föregångsman för tryckteknikutveckling, satsade tidigt på offsettryck och inte minst ett logistik- och distributionssystem som var ett vinnande koncept. Alla Öviksbor skulle ha tidningen före 5:30, var de än bodde i kommunen. Jag var knivskarp som beställare och det menar jag en stor fördel. Ett projekt blir sällan bättre än sin beställare. EA hade också det blankaste och mest välstädade skrivbord man kan tänka sig. Skrämmande välstädat. Den enda som kunde matcha honom på den tiden, det var dåvarande skoldirektören Rune Lundberg. Han hade också ett sånt skrivbord. Som konsult fick man följa med och åka till Stockholm. På den tiden skulle man åka till Skolöverstyrelsen som granskade alla skolbyggnadsplaner. Men hade man Rune med sig, då kunde man leva lugnt. Alla tjänstemän på Skolöverstyrelsen fick något skrämt i blicken när Rune kom. Alla visste att han kunde mer än dem om alla regelverk. Och han hade gett dem bakläxa ett antal gånger. Där har Rune, som ju ofta kritiserats på hemmaplan, gjort kommunen stora tjänster och sett till att våra skolor fått sina statliga bidrag. Och han har styrt projekten med järnhand. Lyssna nu till Count Basie, The Kid from the Red Bank. Tankeexperiment är billiga eftersom det kräver mycket enkel apparatur. Vi vill här visa ett par förbluffande dylika. Världsrymden är nästan otäckt stor om man tar med rubb och stubb. Vi kunde därför göra följande tankeexperiment. Ett ganska normalt sandkorn av ordinär storlek är cirka 1 kubikmillimeter i omkrets. Hur många sandkorn av samma utförande tror du ryms i bara en liten del av världsrymden? Först och främst gäller det ju att få fram sandkorn av samma slag. Och de ska vara hela. Kvarts duger inte. Sen ordnar man dem framför sig i en rad som man kan välja efter behag. Man makar ihop dem 2 och 2 och sen 4 och 4 och så vidare. Då och då jämför man med världsrymden. När man fått ihop så många att det ser lika mycket ut, då gäller det att räkna. Då kan man göra på så många olika sätt. Man kan räkna alla udda korn och sedan alla jämna korn. Och det ska bli ungefär lika många av varje sort. Summan blir då världsrymden genom 2. Det här är ett citat från Blandaren 1956. Blandaren, det är en konstnärlig tidskrift med bizarr humor, sägs det. Jag var med i Blandarens redaktion under studietiden i Stockholm. Och för mig var redaktörskapet en nyttig träning i brainstorming, ordlekar, tryckeriteknik. Många tror att den producerades under supkalas, men icke, det skulle aldrig ha gått. Det var hårt slit, noggranna val av skrivet och ritat material. Och min tid på Blandaren var också en möjlighet att träffa tidigare redaktörer, etablerade arkitekter med stor konstnärlig förmåga. Dessutom så skrev man faktiskt små musikaliska stycken också. Ett exempel kommer här. Dalpolska, nedtecknad på Nikolaj polisstation. Skriven av Lennart Pimpin Falk.
äger jag gods och guld och inga åkrar och ängar. Inga kritter och ingen stall och inga pigor och drängar. Men min vän min han bränner brännvin och gör sig av severda pengar. Vi har hemslöjd av alla slag för 25 kronor flaskan. Bot för utsot och bot för drag och bot för binikemasken. Kom med pliten, slår vi ut spriten så det går vågor ut i vasken. Varje kväll ner till sängs jag går får jag en stöt i min mortel. Ner vid lunchtiden jag uppstår tar jag en sup och en porter. Styrker anden och stillar handen så att jag knäppa kan min kjortel. Inte längre så ung en tös och inte så flink överstätta. Det är sant att jag driver lös samt undfått varning för detta. Tung i gumpen och tung i klumpen men räknas ändå bland det lätta. Än jag minnes min gröna dal, än hör jag filorna tona. Röda strumpor och sidenskär och silverspänne på skorna. Men fart i dalom blir aldrig tal om, det blir som vanligt till Landskrona.
Behöver vi vår historia? Örnsköldsvik blev köping 1842 och Örnsköldsvik blev stad 1894. Är det då en sammanfattning av Örnsköldsviks korta historia till idag 171 år? Nej, naturligtvis inte. Den utgrävning, en av de största som faktiskt har gjorts i Sverige, där Botniabanan passerar Bjästamon, den visar att det har funnits bosättningar där sedan flera tusen år. Och dessutom att bosättarna haft kontakter med både södra Sverige, Östersjöområdet och norra Finland. Alltså för sådär 3000 år sedan. Hur då? Ja, över vattnet förstås. På den tiden var det vattenvägarna som var E4. På Jännesmån har vi en rekonstruktion av ett järnåldershus. Och den är ju väl känd i Sverige och Norden. Men hur många är det som känner till att Sveriges nordligaste vikingatida boplatsfynd finns i Arnäs, bara en bit från Arnäs kyrka? Nolaskogsområdet är rikt på boplatsfynd och andra fornfynd. Mer faktiskt än på många andra platser i vårt län. Under ett par år så var jag ordförande i Genefornbystiftelsen. Och där hade vi mycket bra diskussioner med länsstyrelse, landsting och kommun. Och som jag tycker, väldigt bra idéer för hur man ska arbeta med vår förhistoriska kunskapsskatt. Framförallt vore det ju angeläget att hitta en form för att ta fram mer material för alla skolor i kommunen. Nästan alla skolor har en fornlämning i sitt närområde. Och den skulle kunna vara en bra grund för att bygga upp intresset. Det borde också finnas ett bra underlag för olika former av kunskapsturism. Något som kunde aktivera ännu fler i vår stora kommun. En annan strålande idé som vi hade, det var ju att satsa på en författartävling med till exempel järnåldern som förutsättning. Kanske kan någon av våra idéer komma sig ihåg nu när kommunen tar över Genefornby efter stiftelsen. Örnsköldsviks kommun har låtit göra en produkt som heter Örnsköldsvik 10 000, som dessvärre är ganska okänd. Men den finns på kommunens hemsida. Där kan man se på kartbilder över boplatsfynd, strandlinjer, boplatser och mycket annat efter eget val av tidsperiod och vad man vill veta. Själv har jag roat mig med att lägga in strandlinjen år 0 på gröna kartan. Och då träder det fram ett ännu mer fantastiskt landskap än det vi har idag. Ett fjordlandskap med tvärförbindelser mellan fjordarna i Nätra, Moälvsdalen, Arnäs, Täfteå, Grundsundområdet. Med möjlighet att med små båtar kommunicera inom ett stort område med möjligheter till älvfiske, havsfiske, säljakt, jakt på vilt i skogslandet. Det har verkligen varit en bra plats att leva på redan för 2000 år sedan med andra ord. Hör nu på elektricitetsvisan, Hasse och Tage, Svenska ord.
Det är för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ung. Han hette Åke Karlsson, och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utantill, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingsta, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella alla verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösavöxen och i pumpen, i mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, här så tvärs genom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen, för att gå ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The hum bam. Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektriskt, det är elektriskt, det är konstigt. Men det är elektriskt, det strömmar ljus av det vi är där, så tar vi genom tråden. Tyckte det var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakad bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förgårnatt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet och konstigt med det. Elektricitet strövar ljus av det. Här som färs ger och tråden.
Om jag förstått saken rätt så är kommunen per definition ett förvaltande organ där skattebetalarnas pengar ska fördelas och användas till skola, vård och omsorg i första hand. Men nu är det ju så att kommunen också har ett ansvar för att det blir intäkter, skatteintäkter. Något som står i proportion till antalet förvärvsarbetande. Vårt som jag tycker verkligt kompetenta kommunalråd Elvi Söderström har fått utstå mycket kritik för att hon varit framstegsivrare och bland annat försökt stödja en fortsatt utveckling av den basindustri som inte bara är Domsjöfabriker utan en hel del andra kemiföretag därintill. Ser man historiskt på saken så har vår kommun gjort djärva satsningar redan när järnvägen byggdes till Mellansel 1891. Det var helt enkelt för att man såg en utveckling av sjöfart och handel i anslutningen till stambanan. Och det visade sig vara klokt. Många grosshandlare har vuxit upp i anslutning till stambanan faktiskt. Under 80-talets ständiga Dövik-profetior enades politikerna om en historisk satsning när Arken-projektet för nästan en halv miljard beslutades. Även det har varit en framgångssaga. Ingen önskar idag att det vore ogjort. Observera dock att staten inte bidrog med några pengabidrag. Kommunen stod hela risken. Och den gången var det faktiskt Övik Energi som såg till att det här gick ihop. Om det vore så enkelt att man kunde överlåta alla näringslivssatsningarna till näringslivet, då fick vi nog vänta. Riskkapitalet föredrar ofta de stora orterna. För oss är det tur att vi har Nolaskogsandan och en hel del riskvilliga hockeyproffs. Men det behövs också att kommunen bäddar med infrastruktur. Själv har jag varit med och satsat familjens sparkapital tillsammans med en liten grupp andra för att förverkliga ett bostadsområde, Kusthöjden, med direkt access till Botniabanan. Och det tror vi alla att det är en viktig del av vår framtid. Tyvärr har vi upplevt att projektet havererat, konkurs förra sommaren. Tråkigt förstås. Men allra tråkigast för oss är egentligen att det mediedrev som drev fram konkursen fick en sån massiv uppbackning av, ja, låt säga mina egna partivänner. Det här är faktiskt inte en klassfråga. Våra lägenheter var ju inte dyrare än allmännyttans. En konkurs är i alla fall en intressant ny erfarenhet. Och jag vill varmt rekommendera alla företagare att läsa på de motsägelsefulla lagtexter som finns i aktiebolagslagen respektive konkurslagen. Vi har upplevt det mycket kränkande att anklagas för att ha åsidosatt aktiebolagslagen. Vi har verkligen gjort allt för att följa den. Men konkurslagen, den ger juristerna rätt att påstå och anklaga utan att behöva bevisa. Det ligger nämligen på den anklagade parten. Omvänd bevisföring gäller. Och det är nog inte många som vet om det. Men vi skäms inte för den del av projekt Kusthöjden som vi hann genomföra. Hoppas bara att det blir en fortsättning. Låt oss också hoppas på en fortsatt bra utveckling på det regionala samarbetet med Umeå. Det handlar inte bara om järnvägen utan i ännu högre grad om förmågan att samarbeta. Elvi Söderström brukar framhålla att umeåborna har världens bästa skärgård i Örnsköldsvik och att Öviksborna har ett fantastiskt universitet i Umeå. Ja, jag håller med. Och vi tar gärna tåget mot framtiden. Tack för mig och ha en bra sommar. Thank you.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.